I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Trädgårdssnack.
Ja, vi är tillbaka i trädgårdslandet. Den här gången unplugged direkt från förorten Burlövs kommuns näst största tätort Åkarp. Och här sitter Hans-Ivar Strandberg, Annika Schelin från Flying Plantform och en ärtig kille från Göteborg, Magnus Karlström, a.k.a. Magnolia Magnus. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, trivs ni? Kände, var det svårt att hitta hit eller?
Nej. Vi hade vägbeskrivning. Magnus satt med sin, vad heter nu, GPS heter det. Och jag satt med en liten utskrift som jag då tycker
är lättare. Alltså, detta är så typiskt igen. Alltså, det är precis samma, jag och frun, vi bråkar alltid om det. Jag sitter med Google-kartan och säger, men det, eller någon av Tom-Tom eller någonting och trycker in en adress och så blir det kanske fel någon gång. Har väl hänt så?
Det höll på att hända nu också.
Jaha, okay.
Om vi hade följt Magnus, tant.
Alltså det var ju så löjligt. Jag bemöter inte detta. Men man är mer van vid att liksom ta sig till Alnarp. Så de här delarna av Åkarp är tämligen okända. Så att det är spännande med ett sånt djup i ett samhälle.
Du har varit och tittat på din skog, fantastiska Magnoliaskogen.
Ja, det är man jämna mellan.
Ja, men jag säger lite projektledare då, för de som undrar vad man hittar den här också.
Vi är ju väldigt få i egentligen den själva svenska Magnolia-gruppen, men vi har fått upp lite på en hemsida på Alnarp, plus att vid grindarna har vi hängt upp faktiskt information idag så man lite grann mer lätt ska kunna förstå bakgrund och vad det handlar om.
Ja, så pass.
För det här med Magnus bakgrund, alltså nu när vi kallar honom Magnolia Magnus, det är ju att Magnus kan otroligt mycket om magnolier. För de som nu inte har lyssnat på något av programmen tidigare, där Magnus pratar magnolier. Så att,
Han är lite grann av en auktoritet. Hade det funnits något
streck
nu på dig?
Ja, men det är alltid besvärligt att prata så väl om sig själv. Men
asch, säger du det så?
Nej, men en hel del har man och en hel del kan man.
Men hör, alltså, kan killa vara ärtiga, Magnus?
Självklart. Alltså, det, nu kanske det inte gäller mig själv då, kan jag förstå, när jag möter en del kollegor på jobbet. Men visst kan vi vara snitsiga killar.
Ja, eller hur?
Snitsiga, ja, men ärtiga.
Ja.
Vad tänker Annika idag att vi ska ta och greppa tag i trädgården?
Alltså ärtighet faktiskt. Okay. Det var ju lite skojsig inledning nu då. Så att, alltså släktet ärtväxter, det finns massor. Och det som är intressant med dem är ju att de har en möjlighet att binda kväve ur luft och så. Och det gör ju att de passar under vissa förhållanden. Så lite att vi grottar ner oss i en detalj som kanske låter som en kuriositet. Mm. Men som kan vara intressant när man ska försöka förstå att växter kan ha olika krav och gynnas av olika platser att bo på.
Och vad trivs de som har ärtiga växterna överlag bäst att bo på, Magnus?
Nej, men det finns många fler ärtväxter än vad vi tror. Mm. Så att vi använder idag redan träd och buskar och även klängväxter som blåräng till exempel är en ärtväxt. Mm. Det är ju det att de får baljer och har en liten speciell form på blomman många gånger som går igen, fast finns i olika färger. Och det är väl det som är intressant, mångfalden i användbarhet.
Kan inte du förklara lite mer med kvävefixeringen, bara lite enkelt så.
Nu tycker jag ju ändå att man ska tillföra näring generellt, men eftersom de kan lösa detta på ett eget sätt, de här växterna, att de samarbetar med kvävefixerande bakterier som sitter på rötterna då, som plockar kvävet direkt ur luften, så har de inte lika stort behov av att få tillförsel av ämnet kväve och hålla sig gröna.
Nej.
För de är ju grönare då än många andra växter och har inte då kanske lika mycket höstfärger, för att de behöver inte spara på det gröna färgämnet som många andra växter, utan de har ju fullt sjå att ragga in det här. Men det gör inte ärtväxterna på samma sätt.
Mm. Men om man nu ska tillsätta lite näring, alltså, vad har du för... Alltså som ger.
Alltså jag tycker ju det vi har predikat många gånger, alltså vanlig kogödsel och vanlig hushållskompost, det är ju det som långsiktigt gynnar allt i trädgården.
Bokashi?
Ja, men det ger ju inte riktigt så mycket som man kanske har till hela trädgården, men bokashi är absolut någonting som är på gång och som jag hoppas att folk kommer fortsätta att använda sig av.
Hur doftar det hemma hos dig, Annika, just nu? Du är ju bokashi-experten här i gänget just nu.
Jag kan säga att när jag tömmer min bokashi-hink eller en av de två så luktar det inte så
hallon gott. Och maräng.
Nej, det gör det inte. Men då är det ju så att jag har en strategi för det och då gräver jag ner det. Hela konkarongen. Så att jag gräver en grop, tömmer min bokashi-ink, mojar runt lite med jord och sen så täcker jag över. För att jag tänker så här att på sikt så kommer jag att fylla den här ytan så småningom med bokashi och då blir det liksom bara bättre och bättre och bättre. Okay. Och jag har ju en sån här jord där många ärtväxter mycket väl kan bo för att den är lätt och varm och
lite sandig. Torr.
Och mycket sandig.
Alla som har följt det här vet precis. Alltså, de skulle nog kunna blunda. Alltså, de skulle
och
hitta,
säga, de hittar exakt. Min trädgård.
Ja, exakt.
Men,
för att hoppa och studsa tillbaka till de små härliga kvävebindande ärtväxterna. Mm. Vilka är favoriterna alltså, i trädgården för dig, Magnus? Alltså, om du plockar ut
alltså, där är ju, om man tittar på trädsidan så av lite kanske mer svårodlade träd så har vi ju gymnokladusen, alltså Kentucky-kaffet, och det är ju lite för att den har en sån skojigt namn då, att utvandrarna när man drog iväg till USA då så fick tillverka kaffe, så sätter ju denna en liten böna och de fröna då malde man ner och så gjorde sånt lite nödkaffe. Det är träd som står här i Alnarpsparken och jag har också flera exemplar och tycker den har väldigt dekorativa stora löv, men det kanske inte trädet för alla människor. Det finns många mer lättodlade som gullregn och makia och mycket inom gruppen ärtväxtträd.
Kentucky-kaffet, vet du hur härligt det är?
Alltså det är zon 2, zon 3.
Ja, för då är makian bättre ja, i zonhärdighet.
Zon 6, zon 7.
Ja.
Men den är väldigt okänd så att det är ju ett sånt där träd som inte många kommer och frågar efter.
Men om vi plockar ner det lite mindre storlek då, alltså vi ser, sitter här ute i min trädgård där kanske inte just ett Kentucky-träd skulle kanske...
Ja, men de är som en hockeyklubba med löv, alltså de är inte så där, de tar inte mycket plats.
Så det skulle kunna teoretiskt
sett... Men folk som kommer och jag vill köpa ett träd, jag köper ett Kentucky-kaffe, så får man ju tänka att man får ju ingen snygg grej i början. Utan den delar man tid med och sen blir den bättre och bättre tills man bara har dubbla tummar. Så det är en suverän grej.
Men vi går det en lite mindre size? Alltså för den lilla, lite mindre trädgården då, någon ärtväxt. Vad skulle vara din favorit där?
Jag har ju, samlar ju på en hel del ärtväxter. Har gjort det.
Vad samlar inte du på?
Ja, nej, där är ju, nej, jag tycker ju kanske indigobusken och de här buskklöverbuskarna är sådana där som är jättetrevliga. Indigobusken där är ju för växtfärgargruppen. Mm. Då gör man ju indigoblått där så just man får det. Ju inte säga att man har den. Nej. För då kommer ju växtfärgarna och ska härja en trädgård. Så jag brukar sätta upp lite nät kring dem. Men det är en sån där trevlig buske som når en och en halv meter, börjar blomma här nu i juni, håller på hela sommaren och blommar. Okay. Så har det här ärtväxtlövet som är ett sånt parvis sammansatt löv som ser väldigt vänligt ut. Och jag tror det tilltalar gemene man väldigt väl, de här ärtväxtlöven. Alltså.
De ger sånt mjukt intryck på något sätt. De är luftiga samtidigt som vissa träd bygger täta kronor.
Favoritärtiga hemma hos Annikas lilla sandiga täppa?
Ja, det, alltså... Lite olika då. Alltså det beror på hur man ska använda det. Men jag skulle, alltså sibirisk ärtbuske, det är en sån som många tycker,
jag
alltså,
samlar ju på dem.
Ja, hör nu. Då finns det alltså folk som gillar dem, men när man säger sibirisk ärtbuske eller häckkaragan till någon så är det många som nej, den blommar i gult och så. Men den har ju sitt värde hos mig, har den det? För att den mår bra där. Gulblommande, ganska stor busken, 3-4 meter så någonting. Men också inte så klappvänlig om man kommer nära den, men på håll. Sen kan den ju då skjuta rotskott. Och det gör ju att då kan den ju vara bra i vissa sammanhang för att kanske binda lite sand i jord eller så kan den vara fullständigt värdelös.
Man kan få mycket för pengarna för den växeln.
Ja, och det är väl där man ska se upp med vad man köper. Är det, vill jag ha det eller vill jag inte ha det?
Men det är växter som är användbara, som du säger, karaganer. Mm. Jag sålde för ett antal år sedan en annan karagan till Lars Danielsson i Hammarstrand som bor alldeles nedanför Rådelbanan. Och han tycker det är ju så här, karagana chamlag är en väldigt ovanlig karagan, men det är en av de fräsigaste buskarna som han har haft då. Mm. Mm. Så att det är ju så att har ett släkte en så finns det oftast fler. Så jag tror att många människor hade kunnat hitta liksom en kompis i ärtväxterna, helt klart.
Kan man hitta karagan släktet på plantshoppen?
Det finns, vi har både små ympade träd för den lilla trädgården. Vi har den som heter, det bra namnet, lyckobladsbuske som sätter små fyrklöver på en liten stam som blir en boll. Och vi har då vanlig häckkaragan, precis som Annika nämnde.
Och den är ett bra kvävefixerare?
Ja.
Mm. Finns det någon som är mer eller mindre kvävefixerande av dem? Alltså av ärtsläktet, alltså
som är... Jisses vad svårt.
Nej, det kan vi inte svara på. Men det som är sammanfattande är ju, tar du karaganer till exempel, så hade den ställt sig gärna där det blåser 15-25 sekundmeter varje dag i kass jord. Mm. Och det är väldigt få växter, för alla vill ju ha det som ser mest skönt ut. Men ibland ska man ju välja då de här lite mer blåståliga. Och många av ärtväxterna går faktiskt lite mer kustnära, lite mer öppna lägen. Mm.
Ja, lite kargare och så. Och det är väl det som är poängen, att då finns det växter för dem som har det så också, istället för att man köper en japansk lön som tvärdör när man sätter den på samma plats som man nu skulle kunna få en häckkaragan till att se fantastiskt vacker ut.
Så, så man kan bygga en hel häck med...
Ja, det kan du.
Det sålde man kanske mer förr i tiden. Mm. Så där är ju många uppåt landet, eftersom den är härdig uppe i zon 8, så går den ju överallt i Sverige.
Och för oss då som inte vet hur långt zon 8 sträcker sig, var är vi någonstans då?
Då är vi uppe i Lappland.
Då är vi i Lapphelvetet. Jajamän. Ja, härligt. Men alltså, vi pratar ju om skönhet, vi pratar om häckar och väldigt praktiskt och att den kan binda kväll. Men finns det något annat liksom så här med ärtväxter överlag, alltså som den kan vara...
som den kan vara bra för?
Ja, alltså ärtigheten.
Gröngödsling.
Ja. Mm. Och sen är det kompisar kring, om man har ärtväxter, så i alla fall i fantasin så skulle man kunna tänka sig att konkurrerande rotsystem skulle kunna infiltrera de här kvävefixerarna och även ta del av kvävet. Mm. Man har i alla fall teoretiserat kring det, kanske inte på ärtväxter, men man använt al som också är en kvävefixerare då i fruktodlingar för att ta då och få lite extra kväve till fruktträd och sånt. Så att visst. Det finns synergieffekter i trädgården.
Ätbart?
Ja, alltså man kanske ska undvika vissa saker och stoppa i sig vissa ärtväxter, i alla fall gullring till exempel. Även om det då är en ärtbalja, så ska man ju inte äta den.
Jag vet, i Alnarp där, Magnus, den stora, fanns ju en jättegullring där. Ja. Som, den var väldigt, fick de sätta upp små skyltar.
Men det var ju det mest lekta trädet på hela Alnarp. Mm. Så att jag menar, det är ju det här att om man inte säger till alla människor att det är för, man kan ju lika gärna snubbla på en ek eller en björk och skalla den. Och rätt så dålig, så att jag menar, det är nog hur man bär sig åt, utan det är ju att man skrämmer upp sig själv då. Vi har inga rapporterade förgiftningsfall på ärtväxtsidan. Då är det ju större risk att vi sätter en ärta i halsen från något känt företag.
Eller petar in den i näsan, man lite vinde. Så.
Ja, fast det dör man inte av kanske. Men, och det gör man ju inte då av växtförgiftning vanligtvis heller, det är väldigt sällsynt.
Men finns det några ätbara överhuvudtaget?
Ja, men om du tänker på alla ärtor och bönor. Alltså absolut. De fixerar också kväve. Mm. Och de kan man ju använda, alltså i köksträdgården då, säger vi. Om man sår fler sockerärtor än vad man behöver, så kan man ju hacka sönder det när du har skördat färdigt och nu börjar de här ärtorna bli lite träiga eller bönorna blir träiga. Alltså då kastar man ju inte iväg det på komposten kanske, eller ännu värre till återvinningen, utan hacka sönder det och putta ner det i jorden igen, så gör det god nytta där.
En annan favorit nu på sommaren, det är salladsärtor. Säljer de i butiken som, där i princip baljan och allting är ätbart liksom, rätt upp och ner. Man, alltså, de kan ju vara rätt så...
Det är ju en förädlingsprocess där man försöker få de där hinnorna som skyddar baljorna att vara tunnare eller mer diskreta då. Mm. Och det är ju egentligen då att man skapar lite ömtåligare saker. För det är klart att har de lite robustare skyddslager, så klarar de stora väderförändringar bättre än en salladsärt som står där och är lite mesig. Ska nog ha jämn temperatur för att bli riktigt bra.
Så tar ta de lite robustare som du själv kan putta ut i trädgården istället för att låta någon köra lastbil och så till Ica och köpa salladsärt. Så nu, jag har redan sett att du har en plätt här ute i trädgården. Ja. Du
ska vi ta en liten snabbtur eller?
Ja, ska vi inte det? Ja, vi kolla på lite saker i din trädgård.
Vi tar och snabbspolar bandet här alldeles strax. Ja, då är vi tillbaka efter en liten roadtrip. Du som lyssnar har inte fått uppleva den. Vi kanske kan lägga ut några bilder, suckarna och så. Kan man få en dom? Eller? Kan vi börja med pumpan?
Ja, alltså, om inte jag är helt å banan att det händer några större katastrofer att jag får in en kanin eller så i mitt pumpaland så tror jag att jag vinner tävlingen, Hasse. Men om du röjer undan lite av det som växer väldigt nära din pumpa så har du fortfarande en god chans att slå mig med hästlängder om du har lust.
Ja,
så det blir lite ogräsrens.
Du vet att barnen ska väl känna någon slant här i sommar också kanske. Och i övrigt annars så här en klassisk förortsträdgård.
Ja, det är det. Ja. Och det alltså, nu fick du ju lite tips här på olika saker men där är några grejer som man ofta ser i trädgårdar. Och det är just de här växterna som växer lite för bra. Alltså de är fina och så. Men när det börjar luta över till att det blir för mycket av någonting så blir man ju av med annat som också är fint. Så det är väl ganska likt hur det ser ut hos många. Mm. Men väldigt välskött.
Det kan vi inte tacka mig för då ska vi säga. Nej. För då kommer det bli någon som får sova på soffan. Men jag tar cred för den här också. Jag hade något som hade vildsått sig ute i trädgården. Den här stora jättebusken som jag trodde var något konstigt. Det här, den som är här borta i
det som var en kornell.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Mm. Alltså, inte du har planterat den där så kan den ju klart ha hoppat någonstans.
Eller att grannar har någon form av kornell som sår sig. Ja. Där finns ju faktiskt en skogskornell som är rätt så lättförökad.
Så jag har lite ett woodland ställe där nere då, eller?
Ja. Definitivt. Jaha.
2 kvadratmeter woodland, bland annat. Och en lite lätt överväxtpumpa.
Ja. Och vi släpper den nu lite grann.
Ja, gör vi.
Ja, men kampen fortsätter och du som lyssnar kan här fram i september, vi får se här hur vi ska avgöra tävlingen på något vis. Mm. Och hur det ska gå till. Det vet vi inte. Kanske den stora planteringsveckan är det för tidigt, eller?
Nej, vi provar. Alltså, om det nu skulle vara så att det inte är så mycket pumpar, alltså, då kan vi ju inte sitta där i radio och skryta om att vi har jättestora pumpor. Så då får vi väl skjuta på det. Men här siktar vi på stora planteringsveckans inledning. Där mäter vi väl midjemått eller väger eller
precis.
Vad vi nu kan.
Så du som har något
brevvåg 20 gram.
Men den här glänsen, den tänker ju många som lyssnar då på det här programmet.
Ja. Där finns ett träd som jag inte så jätteofta rekommenderar men som jag ändå tycker kan glänsa i en hel del sammanhang och det är faktiskt klotrobinia.
Den brukar dyka upp.
Ja, men inte så att jag rekommenderar den direkt för att jag tycker att den kräver sin plats. Klotrobinior är ganska populära. Mm. Det är många som sätter dem. Mm. Det är många klotrobinior som inte mår så bra. Mm. Ett träd som är ympat på en stam. Där får man väl se upp lite med stamhöjden. För den här bollformade kronan som då blir. Då är det så att många ser det här trädet framför sig som en väldigt vacker boll. Mm. Då är det så att om man nu släpper lös den här klotrobinian som har ett sånt klappvänligt utseende tycker jag. Nej men den är fluffig. Jag förstår varför folk tycker om det här lite ljusgröna bladverket som ser väldigt vänligt och mulligt
inbjudande
ut. Ja det gör det. Om man släpper lös den så blir det ju en trädkronebredd på någonstans 4-5 meter. Och det är inte det de flesta tänker sig. Och då är det, nu kommer det här kravet för att den ska se bra ut. Och det tycker jag är, då ska den gärna stå vindskyddat. För att den har så veka grenar. Och det är då jag menar, när den hamnar på rätt ställe, då glänser den. Mm. Då kan den bli väldigt vacker och utgöra ett skuggbildande träd i en mindre trädgård och se snygg ut. När den hamnar och får lov att växa på fritt i ett vindigt läge så då får man ofta knäckta grenar eller ännu värre att man får en duvfamilj som landar i den och bräcker sönder grenar så det är inte heller så kul.
Har du varit med
eller? Precis, ja. Då blir de inte så vackra. Men annars kan det vara ett väldigt fint träd.
Och det låter som att den lämpar sig jättebra här i Skåne, liksom där i princip aldrig blåser, nästan.
Nej, men det gör det ju inte i många områden, uppväxta områden och så. Men det är inte gärna där de hamnar, utan Nej. De hamnar i de här nybyggda blåshålen. Och där passar de inte så bra ofta. Men så finns det en poäng, tycker jag, med klotrobin. Och då tänkte jag fråga dig, Magnus. Det här med att hamla klotrobin, alltså det har man ju inte gjort så länge. Och med hamla, då klipper man in. Ja. Man klipper liksom in kronan väldigt nära basen, och sen så får den växa ut då med grenarna. Då bildar den ju en mindre boll än om man släpper lös den här klotrobinien som blir kanske 4-5 meter bred. Det är rätt stor skillnad. Har du någon erfarenhet av hamlingen?
Alltså det handlar ju mycket om energivärdet i löven då, så att den ligger, samarbetar med sin stam och rot naturligtvis. Så att jag tror inte man ska hamla den stenhårt varje år. Men man kanske kunde köra vartannat var tredje år där man hamlar in den då. Och det handlar ju om att hålla tillbaka grovleken. Förr hamlade man ju för att ha någonting att ge till djuren på vintern då, att man hade fick olika energi av olika trädslag då. Nu är det ju skånepilarna framförallt. Här handlar det ju mer kanske att få en designtekniskt mer rund form på det hela, och då tycker jag att man kan hamla.
Men hur hårt går man åt om man nu ska ge sig på hamlat, kanske?
Ja, när det är ett ungt träd, tänk dig då att du har en stam som är som, nu visar jag min handled, men då, alltså, vad kan det vara? 14-16 säger vi då, någonting sånt. Eller 12-14 centimeter runt om, en meter upp från krukans kant. Mm. Och sen där uppe på högstam har vi nu en krona. Och då blir det ju lite som med pilar, att det tjockar ju på sig där uppe. Och då kan man ta ganska nära den här, vad ska man säga? Hur skulle man beskriva det? Tilltjockningen. Det blir ju liksom fler och fler möjligheter till att grenar ska komma därifrån. Ja. Kan du förklara det mer tydligt, Magnus?
Nej, det är svårt att säga det. Jag sitter här och funderar, men det finns ju ett slags inre skelett alldeles där. Och då går man ju rätt så nära den gamla tillväxten där den startar.
Mm. Är det under jasperioden vi gör hamlingen, eller?
Den hade jag nog gjort på våren. Ja, för att det är mer som en radikal beskärning. Du skär ju in ganska mycket och du vill ha mycket tillbaka. Så att då hade jag ju definitivt gjort det på våren.
Vi har ju pratat om det här säkert många gånger, men man kan ju välja olika stamlängder på ett träd. 150 cm, 180 cm, 220. Och jag tror ju många tittar, jag har en kort bil, jag tar en kort stam. För det hänger inte ihop det där, utan själva den här bollen som ska komma på, som ska sväva på den här pinnen. För det första då, att tänka sig att sätter man 3 eller 5 så har man säkert 5 lägen där det blåser olika mycket. Så de kommer inte vara tillräckligt lika för att man ska vara nöjd med det. Så det kan vara så att man ska använda sig av olika klotträd eller då formförstärka den med en hamling för att man ska återskapa så de ser så lika ut som möjligt.
När sätter man, om man nu blir sugen på att skaffa sig en klotrobin?
Ja, alltså jag brukar ju säga att jag planterar träd
på julafton.
Lillejulafton är det faktiskt. Just klotrobinier hade jag nog inte satt just lilljulafton, utan den hade jag hellre satt på våren och inte sent på hösten. Utan den mår bättre utav en tidigare plantering än många andra träd.
En planteringsvecka kanske?
Ja.
Typ där fram i september någonstans.
Ja. September är en bra planteringstid för dem.
På middagsbordet. Vad hittar vi där?
Vad äter du, Magnus?
Ja, vad äter du just nu? du vill inte veta kanske?
Nej, men vi försöker ju skörda från trädgården naturligtvis. Ja. Så att även om jag inte är sån här stark ogräsätare, så liksom, hittade vi ju lite löktrav. Så jag gjorde en löksymfoni tidigt i våras. med lite olika former av kinesisk salladslök och purjolök och löktrav och allt möjligt. Och ramslök. Man kan väl säga att det var ju lite för att hålla kunderna på avstånd då, en sån här covidlöksblandning som jag sökte. Ja. Och den fungerar väl så där.
Håller borta vampyrer och sånt också. Men just ramslök, alltså den, det behövs väldigt lite om man ska göra ramslökspest. Då kan jag säga, första gången jag gjorde det så drog jag ju, tänkte jag, det här Och det var bara så bara,
blev too much. Alltså, vitlök håller jag på att pyssla med. Jag tog upp vitlök igår, eftermiddag. Och då, där kan ju de som lyssnar tänka på att om de nu har vitlök, håll lite koll på när man ska börja plocka upp den, för det är dags. Man ska helst få upp dem ur marken innan det här yttre skalet försvinner, för det gör att vitlöken är mer lagringsbar. Är man för sent ute så att liksom det här yttre skalet har försvunnit eller inte är där när man tittar på sin lök, utan man ser klyftorna, då är, vilket jag har bommat på en sort, så är det smartare att kanske göra alltså någon sån sylta in dem på något sätt. För då har jag ju ganska många vitlökar nu plötsligt som inte jag kan använda för torkning och lägga på lager, utan då får jag sylta vitlök.
Hur länge behöver de ligga och torka alltså innan de är...
Alltså de behöver ju inte ligga speciellt det. Alltså om man nu tar bort jorden och eventuellt då drar bort några av de yttre bladen. Sen kan man ju hänga upp dem, och vissa vitlökar lämpar ju sig alldeles utmärkt för att fläta om man nu vill göra något vackert utav det. Men då behöver de ju hänga alltså torrt. Och innan det, alltså man kan ju lägga dem soligt och torrt och så ligger de där och torkar och sen så kan man fläta dem.
Ta lite vitlök just nu. Vad står på arbetsplanen här just nu i trädgårdarna?
Kopiös med oreasrensning skulle jag vilja säga.
Ja, definitivt.
Ska
man vinna pumpakriget så får man ju definitivt ta
ett tag med ogräset. Ja. Och sen har vi ju faktiskt klivit in i den här JAS- månaden med beskärning och så, om man nu har något.
Vad är det första som man, alltså, som man brukar kunna börja friseras och klippas? Och...
Alltså där går jag ut och så blir det jag har tid med.
Alltså där finns inga speciella arter eller sånt som är bättre, utan är man inne i jordsperioden så kan man klippa allting. Mm. Så att det är ju mer när man har låg timpeng och när man känner sig lite hurtig. Så att det,
alltså det blir... Du och jag är nog lite lika. Alltså man går ut i trädgården och så ser man, oj, det här måste jag göra nu. Nej, men det här är roligare, jag gör det. Och så får jag göra det andra imorgon eller någon annan dag. Alltså, hos mig är det ganska kravlöst. Så.
Jo, och det här med ogräsrensning, den ingår ju även i beskärningen. Alltså man håller ju på med de flesta sakerna tillsammans. Ja, det gör man så att det...
Jag hoppas att ni känner att ni har fått lite ärtiga tips den här veckan. Nästa gång vi träffas, vad ska vi gräva för någonstans då?
Vi gräver i det som är maximalt grönt, tänkte jag. Och det är ju sånt favoritämne för mig då. Det här med att vara generös med bladverk och sånt över hela året. Så det blir maximalt grönt. Mycket växter som fyller upp under lång tid, gärna hela så året. Så blir det.
Det blir nästa avsnitt, och är du sugen på att kolla in andra avsnitt så kan du bara lyssna. Det är bara att leta där poddar finns. Så ska man ställa små kloka frågor på vår Facebook-sida eller Instagram. Bara leta upp Trädgårdssnack. Magnolia Magnus, en ära att ha dig i åkar.
Alltid trevligt att få vara med.
Trädgårdssnack.